Nu sänder vi. Okej, välkomna allesammans. Ni som är här och ni som lyssnar på internet. Och detta är alltså påskdagen år 2011. Om det var någon som har missat det. Men vi kan ta och börja våra huvuden i bön. Och be att Herren välsignar de här tankarna från Johannes evangeliet 20 kapitel och de första 10 verserna. Herre, vi tackar dig för denna uppståndelsedag och vi skulle nästan kunna bara stanna upp här och bara tänka och meditera över vad du har gjort för oss. Och det är ett mirakel att för 2000 år sedan, eller egentligen som det står i Uppenbarelseboken 13 och vers 8, innan tiden började, innan världens grund var lagd, så hade lammet Jesus Kristus slaktats för vår skull. Och när du dog, Jesus, då dog vi med dig, den gamla människan. När du blev begravd så blev vi begravda. När du uppstod så uppstod vi. När du steg upp till himmelen, till Fadern, och satte dig på Faderns högra sida, så steg vi upp med dig. Och vi sitter nu där, dolda i Kristus, i Kolosserbrevet 3:3. Vilket fantastiskt mirakel som vi alla är del av, genom tron, av nåd. Och Herre, vi ber att det här budskapet skulle få bli till välsignelse. Det skulle genomsyra våra tankar, våra hjärtan, vår själ. Tala till oss just nu, Herre, angående de här tankarna som finns här i Johannes 20 kapitel. Välsigna oss. Ber också att du talar särskilt till oss som individer, som församling. Allt det som vi funderar över idag, allt det som vi brottas med, Herre, du kan lösa varje knut på en enda sekund. Och du kan utföra ett mirakel, därför att det största miraklet, det var hur du övervann döden, uppståndelsen. Alla andra mirakler är sekundära och enkla i jämförelse med detta. Tack att du är den allsmäktige guden som älskar oss, gav ditt liv för oss. Och Herre, vi ber just nu att du välsignar dessa tankar i ditt namn. Amen.
Amen.
Den kristna tron, om ni inte redan visste det, är unik. Och den är unik på det sättet, på många sätt. Men den är inte bara en, som många tror, en så här ihopdiktad religion som någon hittade på liksom, för att vi måste ju förklara hur tillvaron hänger ihop liksom, och vi förstår inte allt. Så vi kan ju säga att det finns en gud där ute, en skäggig gubbe som sitter i himlen och talar om hur saker och ting ska vara. Det blir bra, och så berättar vi det för våra barn, och så blir de lugna och trygga, och så har vi förklarat tillvaron. Nej, den kristna tron är bättre underbyggd än någon annan religion eller filosofi eller mänsklig ideologi. Den är historiskt förankrad. Och det är inte egentligen det som vi ska tala om den här morgonen, men jag vill bara säga det rent bara kortfattat, att det vi tror på är inte bara någonting som vi har tagit ur luften. Och aposteln Paulus skriver om detta i första Korinthierbrevets 15 kapitel. Och han säger att om inte uppståndelsen vore ett faktum, då är vi värda att hånas och skrattas åt. För då har vi inget hopp överhuvudtaget. Jaha, ni drog på det liksom. Nej. Men han säger, men nu är Kristus uppstånden. Han är så övertygad om detta personligen att det finns inte den minsta. Och Paulus var inget dumhuvud. Han var väldigt smart, så att det var inte bara en känsla. Jag känner att Jesus är uppstånden. Och om jag känner det så måste det vara sant. Nej, han var också en väldigt intellektuell människa. Han visste. Han var överbevisad på alla områden. Han sa, men nu är han uppstånden. Och då har vi ett fantastiskt hopp. Och det är precis samma sak som vi får säga idag. Vi har ett fantastiskt hopp i Jesus Kristus. Men låt oss läsa Johannes kapitel 20 och de första 10 verserna. Och i den svenska folkbibeln så är rubriken Den tomma graven. Den tomma graven. Tidigare den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon, Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. Han älskade bara en lärjunge. Det var den här lärjungen som skrev här, Johannes. Jag älskar hans liksom självbild. Liksom att är det en enda sak jag vet, så är det att han älskar mig. Och det är egentligen det enda vi behöver veta. Men det är också det svåraste. Men om vi vet att han älskar oss, då faller allt annat på plats. Så att säga, den lärjunge som Jesus älskade. Och nu kan jag säga då, Johannes, att han älskar de andra också. Och han älskar också oss, er allihopa. Men det är så härligt hur han skriver det. Den lärjunge som Jesus älskade. Och sa det till dem, de har tagit bort Herren från graven. Och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus. Han hade ätit för mycket påskmat. Nej, och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig. Hopvikt på en särskild plats. Det var änglar med ordningssinne här som hade. Sedan gick också den andra lärjungen in. Han som hade kommit först till graven. Och han såg och han trodde. Härligt. Han såg och han trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaks hem. I första Korinthierbrevet 15, vers 55, så står det några härliga ord. Det står så här att du död, han adresserar döden som en person. Var är din udd? Ni vet en udd liksom som någonting som sticker en eller man så här liksom, vad är udden? Döden har alltid plågat mänskligheten från Adam och Evas fall ända fram till denna dag. Så hade ingen kunnat uppstå från de döda. Men nu helt plötsligt så har Gud blivit människa i Jesus Kristus och kommit in i den här världen. Och som människa så hade han blivit korsfäst och dödats. Och nu, helt plötsligt, så talas det om att han uppstod. Och jag tänkte på tre saker som vi ska tala om den här söndag morgonen. Och det första är att uppståndelsen är ett faktum. Och i Apostlagärningarna, den boken i det första kapitlet och de första verserna där, så ser vi hur han gick omkring i 40 dagar efter sin uppståndelse och visade sig bland lärjungarna och bland en del andra. Och sedan togs han upp det vi kallar för Kristi himmelfärdsdagen, eller det som vi också firar här om 40 dagar. Och jag tänkte just på det här att trots att de hade sett allt det här, trots att de såg den uppståndelse, så kunde de ändå inte riktigt fatta vad som pågår. Och man tycker liksom att vad fattades i huvudet på de här människorna? Om man nu står där och är uppstånden, så är det väl bara att acceptera det faktum. Men ni vet hur det är, hur överbevisade vi kan bli ibland av skriften, av livets omständigheter. Vi ser Guds hand, men ändå i nästa sekund så tvivlar vi. Det är helt otroligt. Och lärjungarna, de sprang till graven, men innan det så hade några kvinnor varit där. Maria Magdalena, några till, och sett honom som uppstånden. Och det konstiga var att det var en sak att han hade dött. Men nu var de ännu mer förvirrade, för nu är graven tom. Det verkar ju jättekonstigt. Och vi kan tänka oss in i lärjungarnas situation. Att de hade levt med Jesus under 3 år. De hade vandrat med honom, de hade sett honom, de hade hört hans undervisning. Och de tyckte det här var fantastiskt. Men nu är han död. Och de hade liksom tappat hoppet. Och jag tänkte på det här att hur lätt det är att tappa hoppet. Allting var helt och hållet mörkt. Den person, den man som de hade följt i 3 år, satt allt sitt hopp till, lagt alla ägg i samma korg, som man säger på engelska. Allting liksom, han måste vara Messias. Nu var han död, nu var han borta, nu var alla önskningar, planer, allting var borta, allting var grusat. Och jag tänker på det här ibland liksom, när man går igenom någonting, en prövning, en svårighet och det är som om allt hopp är borta. Det är bara mörker. Men sen helt plötsligt så förändras allting. Det kommer några kvinnor och säger att vi var där, graven är tom. Jaha. Liksom känner på pannan liksom, har ni feber? Liksom, vad är problemet? Men okej, okay, vi springer dit. Vi går dit och ser. Men liksom, det är så häftigt, det är så underbart att tänka på att mörkret kan ibland se ut som om det har segrat. Det är många människor som ser den här världen på det sättet. Man säger att det kan inte finnas en god Gud, därför att då skulle inte världen se ut som den gör. Det är helt uppenbarligen så att det onda, det mörka har överhanden. Så finns det en Gud, så måste han vara svagare än Satan. Men det är inte så. Gud har sagt det i sitt ord att människan har fallit. Satan med sina demoner har också fallit. Vi lever i en fallen värld som kontrolleras. Grekiska kan kalla den här världen för kosmos. Detta kosmos kontrolleras av Satan. Och människorna som följer honom gör hans vilja. Och Gud säger att så kommer det att vara, så kommer det att förbli under en tid. Tills den dag jag har bestämt, då Jesus kommer tillbaks, dömer den här världen, sätter upp sitt rike. Men tills dess så ser det ut som om ondskan på ett sätt vinner seger. Och så såg det ut den här dagen. Allt hopp var borta. Men så kommer det här. Och ni vet hur det är när någonting vänder. När man verkligen har varit i leran, i träsket, på botten. Och sen helt plötsligt man tänker, men det finns inget hopp. Man ligger bara där och stirrar i taket liksom. Eller man vet inte var man ska ta vägen. Och sen helt plötsligt vänder det. Och det här var en sån här dag när allting vände. Uppståndelsen var ett faktum. Och i Matteus 20, vers 19, B-delen där, så talas det om att han ska uppstå på den tredje dagen. Så att de hade ju hört det. Han hade ju berättat det för dem. Men hur många gånger har inte vi läst vår bibel? Men ändå tvivlar vi liksom. Ja, men det står ju så. Men det kan ju inte vara så. Jag vet inte hur de tänkte om det här. Men de hade hört det. Och nu började de att tänka. Jaha, det betydde verkligen det som han sa. Han skulle verkligen uppstå från de döda. Jag vet inte vad de hade tänkt innan. Men nu föll den här bibelversen på plats. På tredje dagen ska han uppstå. Och det här är intressant, därför att långfredagen så säger vi att Jesus dog. Och idag, påskdagen, säger vi att han uppstod. Men det är ju inte 3 dagar och 3 nätter eller 3 dygn som vi säger på svenska. Så en del har sagt att nej, det kan ju inte stämma riktigt då. En del menar att okej, det behöver inte vara 3 hela dygn. Utan det var fredag kväll, hela lördagen och lite grann på söndag. Och då blir det 3 dagar. Men inte nödvändigtvis 24 timmars dagar. Men det finns också en annan tanke. Då vid den här tiden så inträffade någonting som den svenska bibeln kallar för den högheliga sabbaten. Det var en sabbat som inte inträffade bara på fredagen, utan en höghelig sabbat. Och den inträffade på en onsdag. Och jag ska inte fördjupa mig i detta, men det är en väldigt intressant tanke. Och då, om han dog på en höghelig sabbat som kunde inträffa en onsdag, då kan han ha varit verkligen 72 timmar i graven. Och på det sättet så kan man förklara det. Vilket ni väljer att tro på, det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att han är uppstånden. Det viktiga är att Bibeln är sann, då vi inte alltid kanske förstår detaljerna. Och vi får studera och vi får titta på möjligheten. Men på tredje dagen så uppstod han. Och de hade inte förstått skriftens ord, står det här i vers 8 och 9. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Och nu skedde det. Ni vet hur Bibeln talar om logos och rema. Logos är det skrivna ordet. Det är för evigt fast i himmelen i Psaltaren 119:89. Vad mänskligheten än säger, vad mänskligheten än tycker och tänker, vad mänskligheten än gör, så förblir Guds ord Guds ord. Det har alltid varit fast i himmelen. Kommer alltid att vara. Allt annat i detta universum har skakats, kommer att skakas. Inte bara Japan, men hela världen, hela universum. Allt kommer att skakas, bokstavligen och eller bildligt. Och det är otroligt hur vi förstår detta. Att bara Guds ord består. Det är därför Gud säger att när vi bygger någonting i denna värld och i detta liv, så se till att ni bygger på den rätta grunden, som är Guds ord. Därför att allt annat kommer att förgås. Allt annat kommer att brinna upp, säger jag, som är precis som alla andra, försöker att bygga någonting i den här världen. Men Bibeln säger detta, att vi ska bygga på den rätta grunden, den enda grunden, som är Guds ord. Sök först Guds rike, så ska allt det andra tillfalla er. Och hans uppståndelse var nödvändig. Hans död och uppståndelse var inte bara symbolisk, som många liberalkristna säger. Jo, men han uppstod ju inte, men det var ju hoppet som kom tillbaks. Och det räcker. Bara vi liksom känner att vi har ett hopp, någonting att tro på. Nej. Om jag trodde att den kristna tron skulle vara någonting som människor har hittat på, skulle jag inte vilja ha med den att göra. Då skulle jag ställa mig vid sidan om och hånskratta åt det. Och säga att det finns någonting bättre. Vi tror att han verkligen uppstod enligt skriften. Och lärjungarna, de kunde inte riktigt förstå det här. Men sen kunde de förstå det. Det tog ett tag. Och så är det. Bibeln talar om att vi får ett rema. Att den helige ande tar ett ord. Ett logos. Och han ger det liv personligen för oss. Guds ord är alltid Guds ord. Vad vi än tycker och tänker om det. Men när den helige ande tar det till våra hjärtan, då blir det levande gjort. Och det blev levande gjort för lärjungarna den här dagen. Och de trodde ordet. Och det förändrade och förvandlade deras liv. De gick från att ha varit rädda, deppiga, jag vet inte vad, till att bli sprudlande glada och frimodiga. De predikade med risk för sina egna liv. Och Jesu död och uppståndelse var absolut nödvändig. I Hebreerbrevet 9:22 står det att utan blodsutgjutelse finns ingen förlåtelse. Så Jesus dog inte bara för oss som ett exempel. Han dog istället för oss. Han tog vår plats. På grund av människans synd så måste den helige guden döma människan. Och det var den platsen vi stod på. Domens plats. Men en annan, det vill säga Jesus, Guds lamm, trädde in och tog vår plats och lät domen falla över honom i Jesaja 53. Så att vi kan gå fria. Så om någon säger att Jesus bara var ett bra exempel, så säger jag att det stämmer inte med skriften. Han dog istället för oss. Han var ett ställföreträdande offer som var absolut nödvändigt. Därför att hade han inte dött, hade han inte utgjutit sitt blod för oss, tagit vår plats, då hade vi fortfarande varit kvar i våra synder. Och det är det som Paulus skriver om i 1 Korinthierbrevet 15 när han diskuterar om uppståndelsen. Han säger att det här är vårt hopp. Vi har inget annat hopp. Om Jesus inte är uppstånden, ja, då är vi kvar i våra synder. Men nu är han uppstånden. Nu är han uppstånden. Underbart. Vi är precis som lärjungarna. Vi är precis som Petrus. Vi tvivlar ibland. Och Petrus, han såg den tomma graven. Och han såg Jesus två gånger som uppstånden. Ändå så gick han tillbaks och fiskade. Och att fiska i hans fall är en bild av att gå tillbaks i det gamla. Ni vet hur det är. När inte skriften är levande gjord för oss, då vi inte har en vision, som det står i Ordspråksboken 29:18, utan en vision så går vi tillbaks i de gamla mönstren. Och ni känner till det. Så fort vi liksom inte är på en plats där ordet förkunnas och gemenskapen i Kristi kropp finns, helt plötsligt så börjar vi att tänka mänskligt, naturligt och så vidare. Och vi har ingen tro. Det gjorde Petrus också. Han sa, men jag har ju växt upp här vid Genesarets sjö och jag är ju en gammal fiskare och jag vet att det har ju funkat jättebra. Så varför skulle jag inte fortsätta med det? Men vänta lite nu. Jesus har ju sagt att han har dött och uppstått. Du har sett honom. Och det diskuteras om det. Vad är problemet? Ja, vad är vårt problem? Ofta. Vi hela tiden tvivlar på samma sätt. Och vi går tillbaka och fiskar eller vad vi nu gör. Men Jesus fördömde honom inte. Han kom till honom. Johannes 21. En av mina absoluta favoriter i skriften. Han kommer. Och han vet att Petrus inte ens har en kapacitet att diskutera teologiska frågor. Så vad gör han? Jo, han säger, han bjuder på frukost. Han bjuder på frukost. Och säger att, ät lite grann här. Sen efter en stund så börjar han liksom fatta att det är Jesus den uppstående. Och jag tycker det är fantastiskt. De kom till graven, lärjungarna. Men innan det så var det Mariorna, Maria Magdalena, men även andra. Och de kom dit och stenen var borta. Och ibland så tänker vi liksom att stenen var bortrullad för att Jesus skulle kunna komma ut ur graven. Var det inte? Blir det någon uppståndelse eller inte? Liksom, tunga, får träna lite mera. Han behövde inte ha stenen bortrullad. Det var vittnena som behövde ha stenen bortrullad för att kunna komma in i graven och se vad som hade hänt.
Ibland så vänder vi på allting och tror liksom att det här sker för Guds skull. Vet ni att den här världen som är så stor, tycker vi, ändå ganska liten jämfört med andra planeter och stjärnor och vad som finns ute i universum, men vi tycker den är stor. Vet ni att om atomerna kollapsade, krympt ihop så att det inte blev något tomrum mellan dem, då skulle världen förmodligen inte bli mycket större än en vanlig badboll. Man skulle kunna ha den i famnen, säger många forskare. Så det mesta av det som vi ser i den här världen och vi tycker är så hårt, diamant och allt vad det kan vara, liksom hårda ämnen, det är egentligen ingenting. Så för Jesus att kliva ut ur graven, det är ingenting. Den här stenen, det var ingenting. Men den behövde rullas bort så att vittnena kunde titta in och se att han var borta. Och så mycket av det som sker i den här världen, det är inte för att Gud måste kavla upp armarna och tror att hur ska det här gå, hur ska det gå till. Nej, det är för vår skull. Så att vi ska kunna se och förstå vad Gud redan har gjort. Och han visade sig först för kvinnorna, sen för lärjungarna och sen för ungefär 500 personer. Så det var många som såg honom den här dagen. Och uppståndelsen. Han övervann döden. Därför övervann han också alla sjukdomar, alla problem, alla svårigheter. Allting det som vi brottas med här nere, allting det som vi kämpar med här nere, det övervann han. En gång för alla. Och vilken fantastisk uppståndelse. Döden har inte längre någon makt över oss. Den regerar inte längre i våra liv. Det är nåden som regerar. Det är uppståndelsen som är ett faktum. Och nästa punkt här som jag ville lyfta fram, det är att livet övervinner döden. Livet övervinner döden. I Apostlagärningarnas 7:e kapitel och den 55:e versen så talas det om hur Stefanos blir stenad, den första martyren. Och det är så helt otroligt i den här versen, om ni någon gång har läst den, för att ni vet att Jesus har stigit upp till Fadern och han sitter på Faderns högra sida. Att sitta i biblisk mening, det betyder att någonting är fullbordat. Så Jesus har satt sig ner därför att verket är fullbordat. Inte att han behöver vila så som vi behöver vila. Men att sitta betyder att något är fullbordat. Så han sitter på Faderns högra sida därför att verket är redan fullbordat. Men när Stefanos blir stenad som den första martyren, den första som öppnade upp och säger han var den ultimata evangelisten, han predikade ett budskap och blev dödad. Jag menar, om det var våra odds, då skulle vi inte vilja följa Gud speciellt entusiastiskt. Ett budskap, allt är över. Men jag tänkte bara, vilken fantastisk, han var den första. Han ser himmelen öppen den här dagen. Han ser himmelen öppen och han ser Jesus inte sittande utan stående. Jag tycker det är helt fantastiskt att tänka på att universums herre stod upp. Ni vet hur vi, när man möter en äldre person, jag vet inte om det finns kvar längre, men att man står upp därför att man ärar den här personen. Eller någon högt uppsatt person, kungen eller vad det är. Man står upp när den här personen kommer in. Det vill säga att man ärar. Jesus, universum skapare, ärar en troende, en syndare frälst av nåd så mycket att han står upp när han gör entré i himlen. Jag tycker det är fantastiskt. Livet övervinner döden. Och jag tänker på de tre hebreiska pojkarna som blev kastade i ugnen. En säker död. Och kungen där, han tänkte att om inte den här ugnen nu är tillräckligt varm, den brukar ta död på folk, men de här,
vill jag verkligen se till att de dör. Så det står att de vred upp ugnen. Jag vet inte om det fanns eller om de la på några vedträd. Jag vet inte hur de gjorde det. Men i vilket fall står det 7 gånger. Den var 7 gånger varmare än vad den normalt sett var. Det står till och med att de som skulle kasta dem i den här ugnen dog. Kul jobb. Och sen, jag tänker bara, sen på något sätt kunde de se dem in i ugnen. Och det var konstigt var att det var 3 stycken som de kastade i ugnen. Men det var 4 stycken som gick omkring där inne. Vem var den fjärde? Jo, det står att hans ansikte såg ut som en, står det, människoson eller gudason. Men det var Jesus Kristus själv som gick med dem i ugnen. Det är inte illa. Och jag tänker mest på detta att i prövningarna så tror vi ibland att vi är ensamma. Eller kanske tillsammans med några andra som vi. Men i prövningarna, Jesus är med oss. Därför att han har övervunnit döden. Och även om det innebär prövningen eller martyrskapet som i det här fallet. Även om det innebär fysisk död. Så vad är döden? Det är bara en dörr in i evigheten för oss. Det betyder inte att vi inte kan vara rädda för den stunden och den det skeendet. Det är naturligt så för människan. Vi vet inte på det sättet. Men det är en dörr in. Det är inte slutet. Vi tänker att döden är slutet. Nej, döden är början. När vi lägger av detta jordiska tält som Paulus kallade för. Och vi går in i evigheten. Och vi får en uppståndelsekropp. Och vi lever i Guds gemenskap. Och Gud är underbar. Daniel i lejongropen. Jag tycker det är fantastiskt. Min mamma har våran katt nu. Hon är lite misstänksam mot oss liksom, för hon tror alltid att vi ska ta med den då. Och den springer och gömmer sig när den ser oss. Det är inte så kul. Men sen vande den sig vid oss. Och det är så härligt liksom, på natten så kommer den och hoppar upp i sängen och vill ligga där och så vidare. Och tänk liksom sen när tusenårsriket inträffar liksom, och tiger hoppar upp i sängen liksom, så här fantastiskt, och man kan klappa den och underbart och kanske inte sängen håller. Jag såg ett program faktiskt om en i Sydafrika, en viltvårdare. Han hade en flodhäst som hette Jessica, och Jessica vägde bara 400 kilo, och han ville inte att Jessica skulle komma in i huset, så han stängde dörren. Inga problem för Jessica, bara gick rakt genom dörren. Och sen hoppade hon upp i sängen. Och det var så här, ja, det var den sängen. Den var braka ihop liksom. Det blev ingenting. Så det finns praktiska begränsningar. Men jag tänker på liksom att nu är vi rädda. Då behöver vi inte vara rädda för lejongropen. Men nu är lejonen farliga. Men inte för Daniel. Inte för den som är i Guds vilja. Vad kan en människa göra? Jesus säger, frukta inte för dem som kan döda kroppen, utan frukta honom som har skapat oss, anden och själen. Och jag tänkte verkligen på hur fantastiskt det är när kungen där i Persien och Medien såg att lejonen inte hade någon makt över den här mannen Daniel. Då förstod han att den här guden är annorlunda än alla andra gudar som tillbeds i det här riket. Och det står att från och med nu så ska det utgå ett påbud att det är den här guden som vi ska tillbe. Det är ett ganska bra svar på frågan som vi ibland får. Vad händer med dem som aldrig har hört evangeliet, som aldrig har hört talas om? Det här riket sträckte sig från Östafrika hela vägen till Indien, hela Mellanöstern, stora delar av Asien. Så stort var det här riket. Kungen sa, det är den guden vi ska tillbe. För det är den enda guden, den levande guden. Han som har räddat Daniel ur lejongropen. döden har ingen makt över livet. Det är livet som vi har. Vi har blivit delaktiga av gudomligt liv. Och i Lukas 15 och verserna 7-10 så talas det om att hela himmelen är gläds över att en enda själ kommer till tro. En enda själ övergår från död till liv. Därför att så länge vi inte har Kristus så regerar döden fortfarande i våra liv. Men i det ögonblick som vi tar emot Jesus Kristus så blir vi delaktiga av gudomligt liv. I 1 Johannes 5 och verserna 11 och 12. Delaktiga av gudomligt liv. Vi har evigt liv. Det betyder att vårt liv här nu är samma liv som Jesus Kristus har. Och det har ingen början, det har inget slut. Det betyder att vi som kristna inte har något förflutet. Jo, det har vi, men det har vi i Kristus. Så Satan kan inte ens komma och säga till oss att jo, det här med förlåtelse och frälsning och sånt. Det kanske är en sak nu och i framtiden. Men vad säger du om det som har gjorts? Det kan han inte göra mycket åt. Jo, det kan han. Därför att när vi blir delaktiga av detta liv, då är vi i honom. När Gud ser vår historia, då är den historien i Jesus Kristus. Och han är evig. Det går hur långt tillbaka som helst. Så det är inte det att när någon säger, ja men okej, jag vet att jag frälst om nåd, men mitt förflutna. Nej, det är också borta i Kristus. Helt och hållet. Allt som har med död att göra är borta. Livet övervinner döden. Och Gud är så personlig. Jag tänker på hur opersonlig han är för också för många kristna. Man märker det ibland. Liksom. Man umgås med regler och förordningar och traditioner och det ena med det andra. Men han är en levande Gud. Som älskar att vara involverad i våra liv. Han önskade, som det står i Uppenbarelseboken, att han knackar på dörren för att komma in och hålla måltid med oss. Och måltid talar naturligtvis om att ha gemenskap med oss. Så söndagen kom. Uppståndelsen kom. Wow. Kommer ihåg en pastor en gång som... Han var hippie på 60-talet och han träffade vår församling och pastor Steven, så han började gå i kyrkan och han satt liksom och lyssnade hela tiden och han tänkte det är bara en tidsfråga innan han kommer att ställa de här frågorna om vem jag tidigare var och vad jag har gjort tidigare och alla de här sakerna. Men han sa, efter 30 år, han har aldrig ställt den frågan. Och Jesus ställer inte den frågan vilka vi var, vad vi har gjort etc. Det är irrelevant, därför att det liv som vi har är Jesu eget liv. Den rättfärdighet vi har är hans rättfärdighet. Det var samma rättfärdighet som blev tillräknad Abraham i Romarbrevet 4:3. Den blir också tillräknad oss i det ögonblicket vi tror. Det är inte illa. Så döden övervinner livet. Tack, dom menar jag. Livet övervinner. Bra att ni är med. Livet övervinner döden. Och Gud är så personlig. Han har lovat i Hebreerbrevet 13:5 att han ska aldrig någonsin överge oss. Sista punkten. Inget tvivel längre. Inget tvivel längre. I första Korinthierbrevet 15 så ser vi hur uppståndelsen är så central. Inget hopp utan den. Men Bibeln talar också om en annan lärjunge som heter Thomas. Vi kallar honom också Thomas Tvivlaren. Jag tycker det är ett härligt namn. Thomas Tvivlaren. TT. Och man kan tycka liksom att Jesus Han var inte med den här gången när Jesus uppenbarades för de andra lärjungarna och sa, vi har sett honom. Vi har sett honom stå ner. Nej, nej, det låter bra det här killar, men jag kan nog inte riktigt tro på det. Och Jesus skulle kunna ha dykt upp och sagt att, vad är det frågan om? Jag har visat mig för dem allihopa. Du tror inte på dem. Vad är det frågan om? Men han kommer personligen till honom. Han har en särskild uppenbarelse. Och han säger, tro och tvivla inte. Här ser du såren i mina händer, i sidan, allting. Och jag tänker på Gud är så personlig med Thomas, med oss. Behöver vi en uppenbarelse så ger Gud oss det. Ibland säger människor, åh, om jag bara såg Gud så skulle jag tro på honom. Om det var det som saknades, om det var det som behövdes, så är jag övertygad om att Gud skulle uppenbara sig. Men det är inte det som är problemet. Det är våra hjärtans otro. Men om vi behöver ett personligt ingripande, ett personligt vidrörande av något slag, som vi hörde i lovsången, ja, då ger Gud oss det. Han är så personlig. Och jag tänker på Thomas som hade sett spetälska bli helade. Han hade sett lama gå. Han hade sett en blinde Bartimeus få sin syn. Han hade sett demonbesatta bli helade, normala. Han hade sett syndare och synderskor bli förlåtna. Han hade sett allt det här. Men ändå kunde han inte tro. Men nu mötte Jesus honom personligen. Och ni vet historien om Thomas. Han gick till Indien. Och än idag så finns det historiska bevis för att han verkligen var där. Församlingar som kallas Thomaskyrkor och så vidare. Intressant. Han gick dit. Långt bort. Verkligen långt bort ifrån Jerusalem. Och han såg såren i händerna. Han såg såret i sidan. Och han trodde. Och det är detta vi behöver ha en uppenbarelse om. Och vet ni, i uppenbarelseboken 5, när vi nu blickar in i framtiden, så ser vi att lammet är där mitt ibland alla folken. Det står att det finns folk från alla stammar, alla tungor, alla språk. Alla finns representerade. Frälsta människor som står där för att lovsjunga och prisa Gud i all evighet. Och vem står där i mitten? Eller mitt ibland dem? Jo, lammet. Och det står att det såg ut som om han hade blivit slaktad. Så på något sätt så ser vi att de här såren i hans uppståndelsekropp finns kvar. Som ett evigt bevis på vad han har gjort med mänsklig, eller för mänskligheten. Så precis som Thomas fick en personlig uppenbarelse där i tiden. Händerna, sidan. Och han blev så övertygad att han gick till Indien och predikade och levde resten av sitt liv där. Och förkunnade evangelium. På samma sätt, eller på ett större, underbarare sätt, så kommer vi att se hans sår och hans sida i all evighet. Inte så som vi tycker, ja, vad äckligt liksom, ett sår. Utan i en uppståndelsekropp. Härlighet. Ett sådant sken som ingen människa kan vara i fallna stadier. Men med uppståndelsekropparna och med allt det som Gud kommer att ge oss i evigheten, så kommer vi att kunna se det. Vi kommer att vara där och se det. Och jag tänker bara på vilken fantastisk Gud vi har. Han är inte en abstrakt Gud som ingen kan nå. Människor står och ropar ut i tomma intet. Gud, finns du där? Offra någonting. Ge någonting. Späka sig lite grann. Allt vad det kan vara. Och tro liksom. Bada i något heligt vatten. Eller vad det nu är. Liksom. Åh Gud, kan du höra mig?
Nej, han är där. Han hör varje bön. Han bor i oss. Om vi tror på hans namn så blir vi frälsta. Han är en förhärligad människa i evigheten. Full Gud, men också full människa. Och han är här just nu. Han var där i Jerusalem för 2000 år sedan. Och betjänade de här kvinnorna och apostlarna. Och alla de här som hade följt honom. Och nu såg hans uppståndelse. Han var där och betjänade dem. Och han är här nu för att betjäna oss. Med sitt liv. Med allt. Och han älskar att ingripa i våra liv. Ibland tänker man liksom att Gud är, vi har sån här ödestro. Och det som ska ske liksom, det blir bara si och det är ingenting liksom. Det är som ett lotteri ungefär. Blir det bra så får man vara glad för det. Men Gud är så personlig. Han älskar oss så innerligt. Och han vill gripa in i varje persons liv. Han kom till Petrus och gav honom frukost. Byggde upp en kapacitet och sa att nu kan vi prata om det här. Förstår du inte? Att det du bevittnar nu, det är uppfyllelsen av skriften. Han kom till Thomas som hade sett allt det här men kunde ändå inte tro. Men han sa, okej, jag visar mig särskilt för dig. Om du behöver det. Och det gör du. Och det förvandlar hans liv. Och Gud griper in i våra liv personligen. Så att vi kan bli förändrade och förvandlade. Och han säger i all evighet så ska ni bli påminda positivt om detta. Så att vårt fokus kommer alltid att vara på Lammet. Och prisa honom i all evighet för hans verk i våra liv. Och det här är vad påsken handlar om. Uppståndelsen är ett faktum, nummer ett. Nummer två, livet övervinner döden. Och nummer tre, vi behöver inte längre tvivla. Vi kan tro. Jesus är sannoliken uppstånden. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Och tack Jesus för påsken. Som betyder så mycket olika saker för olika människor. Men för oss så är det en doft av liv. Och precis som våren kommer och livet kommer tillbaks i träden och växterna och allting. Så vet vi också att livet kom tillbaks i dig denna dag. Och du stod upp från de döda som först frukten. Den första människan. Som visserligen var Gud själv men också en människa. Uppstod från de döda. På grund av detta så kan vi alla också få del av detta uppståndelseliv. Fantastiskt. Vi tackar dig för det. Vi prisar dig för det. Och vi vill också ge en särskild inbjudan om du lyssnar på internet. Att du kanske aldrig har satt din tro på Jesus Kristus. Det är inget konstigt. Om den helige ande talar till ditt hjärta att du är en syndare som har kommit bort från Gud. Och skriften säger uttryckligen att alla människor har syndat. Om du har fått ett tilltal av Gud. Om man har rört vid ditt hjärta under denna predikan. Tveka inte att bjuda honom in i ditt hjärta, i ditt liv. Be en bön. Säg Jesus förlåt mig att jag har syndat, att jag har överträtt dina bud. Kom in i mitt hjärta. Bli min personliga frälsare. Jag tror på det du gjorde på korset. Jag tror på påskens budskap. Jag tror att du är en levande Gud. Som kom in. Bröt in i mänsklighetens historia. För att ge liv. Du sätter din tro till honom. Så visar han inte bort dig. Bibeln säger att var och en. Som trodde på hans namn. Gav han rätten att bli ett Guds barn. Det är vår rättighet. Att bli ett Guds barn. Om vi tror evangeliet. Så tro evangeliet idag. Och ta kontakt med oss eller ta kontakt med en bibeltroende församling och börja leva ett liv och lär känna honom som har frälst dig från döden, från synden och gett dig liv och liv i överflöd. Amen. Varsågoda, stå upp så får vi höra en avslutande, eller vi sjunger en avslutande.